klassikern. Jenny Aschenbrenner om Edith Södergrans dikt Triumf att finnas till.
Med Nietzsche i nypan mot en ny värld, en med plats för det storslagna. Edith Södergran är 26 år gammal när hon 1918 utkommer med diktsamlingen Septemberlyran, hennes andra. I den ingår dikten Triumf att finnas till. En rörelse från det drömska mot det, ja just det, triumfatoriska, har skett sedan debuten Dikter 1916. Kriget har rasat och en revolution har skett och Södergrans privilegierade ställning som förmögen borgarflicka har slagits i spillror av den. Familjen förlorar alla sina tillgångar. Tuberkulosen pyr i hennes lungor. Men Edith Södergrans vision om den rätt till stora vidder och ännu större gester som poeten har inbyggt i sin position som uttolkare av den mänskliga belägenheten, den låter sig inte kuvas. En ny dag randas. Solen som går upp över den belyser genierna och Edith Södergran tillhör dem. Eller som hon skriver i sin berömda inledning till Septemberlyran. Min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är. Broderat på kuddar och målat på väggar, Edith Södergran tillhör de mest citerade och de mest sönderlästa av vårt språks poeter. Hennes expressiva poesi, hennes starka känslor, halsbrytande språk och omutliga krav på respekt ger genklang, inte minst i unga bröst.
Vad fruktar jag? Jag är en del av oändligheten. Jag är en del av alltets stora kraft. En ensam värld inom miljoner världar. En första gradens stjärna lik som slocknar sist.
Hand i hand med fascinationen för hennes diktning finns den för hennes liv. Den unga lungsjuka kvinnan långt där borta i Karelen som kom från intet och skapade en ny litterär värld. Det är en bra story, men inte alldeles 100% sann, menar litteraturvetaren Agneta Rahikainen, som doktorerat på striden om Edith Södergrans eftermäle.
Den här bilden av henne som fattig, ensam, missförstådd, det här att hon skapar ur sig själv. Också Edith Södergrans massiva klassiska bildning, den här tyska skolan nollas på något sätt. Så man får fram en sån här lungsjuk, ständigt döende, missförstådd, ensam, udda gestalt i marginalen. Och det här är en myt som, jag menar, delvis bottnar det i sanning, men det är ju inte hela sanningen. Men den är också så tacksam och så på något sätt charmerande och tragisk. Så det är också därför den sjunker in hos läsaren och allmänheten, för att man tycker att åh, stackars människa, och ändå kunde hon skriva så vackra dikter.
Nej, idén om en Edith Södergran som kom från ingenting är skev, menar Agneta Rahikainen. Hon växte upp i Sankt Petersburg, den mest kosmopolitiska staden i regionen på sin tid. Gick i en tysk skola och pratade 7 språk. Hon reste som ung till kontinenten för intensivt sociala kurortsvistelser. Och när det var dags för debuten tog hon sig självsvåldigt an den finlandssvenska litterära världen, for till Helsingfors och brakade in oss välkända kritiker och författare, orädd och frispråkig. Må hända lungsjuk, men ingen vek viol.
Förmodligen var hon en ganska besvärlig person, väldigt också med dagens mått med ett väldigt narcissistisk, kompromisslös.
Och inte heller på något sätt avskuren från sin tids intellektuella diskurs och litterära strömningar. Men oavsett mytbildningen råder inget tvivel om att hon bröt ny mark och var en av de första modernistiska poeterna i vår avkrok av världen. Och hon bemöttes med både fascination och förskräckelse av sina samtida. Somliga kritiker hyllade hennes egensinniga diktning, andra spekulerade om hennes mentala hälsa. Men hur föddes då bilden av Edith Södergran som det lungsjuka, stackars, ensamma geniet? Det var två av hennes diktarvänner, Hagar Olsson och Elmer Dictonius, som hjälpte till att odla fram denna rara blomma. Dictonius beskriver henne så här i en artikel. Långt borta i den karelska ödemarken levde hon sitt stilla, fattiga liv, såg sina stora syner och pressade dem i sin personlighetskraft till gudomlig dikt. Enligt Agneta Räikkönen målades denna bild av Edith Södergran av en särskild anledning.
Dictonius och Olsson så de skapar den här mytbildningen för att egentligen lansera modernismen och därmed också sig själva som modernister. Att Södergran blir ledstjärnan för så många, hon blir den här första banbrytaren. Och så kommer då de här två och följer efter och liksom på något sätt solar sig i glansen.
Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror och höra nattens tysta flod och stå på berget under solen.
Men tillbaka till Triumf att finnas till. Här läste författaren Agneta Pleijel.
Jag går på sol. Jag står på sol. Jag vet av ingenting annat än sol.
Den är en fräck uppsyn i trots mot ödet. Ett insisterande på att leva på yttersta grenen, förbrukandes all energi som finns inkapslat i människolivets kärna. Men bär också på en vemodig medvetenhet om lidandet och om ändligheten. Och det är väl det som är svåremotståndligt. Det arga ruskandet på huvudet, vägen att godta taskiga premisser, vägen att lägga sig platt inför ödet.
Tid, förvandlerska. Tid, förstörerska.
Edith Södergran var inspirerad av Friedrich Nietzsches skrifter, idéerna om övermänniskor och den rätt de har att ta plats präglade hennes tankar och diktning under denna tid. Och de är ju inte alldeles härliga. Men Agneta Räikkönen menar att man inte behöver se henne som för fascistisk. Det handlar om en syn på konstnärskapet.
Det är ju inte så långt gånget liksom, den tanken ännu hos det här tidiga författarna och konstnärer. De använder Nietzsche för att hoppa ur liksom ett romantiskt tänkande eller ett tänkande där man är väldigt fast i olika normer och konventioner och strukturer, och så vill man kasta dem, slänga dem i väggen och sedan komma in i någonting nytt som handlar mer om ett liksom flöde av tankar.
Edith Södergran hann ge ut 4 diktsamlingar och ett par aforismsamlingar innan hon dog, 31 år gammal, 1923. Och så utkom efter hennes död Landet som icke är. Sedan dess, under 100 års tid, har Edith Södergran fortsatt locka till tolkningar och omtolkningar och blivit läst från alla håll, både som människa och som diktare. Och nu på sistone också som fotograf. Bilden som stannar kvar i mig är även pösmunkigt bakåtlutad i ett Södergran på ett fotografi från 1913. Triumf att fortsätta finnas till i all sin komplexitet trots ett helt sekels försök att förminska och förenkla.